högstämda tonerna hälsar jag välkommen till det första avsnittet av Bettys hage, en podd om skola och vetenskap. Och det är inte jag som är Betty, jag heter Andrea Dahlkild och finns på Forum för samverkan här på Uppsala universitet. Och vi jobbar just med att bygga broar mellan skola och akademi. Ofta ägnar vi oss åt forskning som bedrivs i nära samverkan mellan universitetet och skolans verksamma, alltså lärare, rektorer och annat oumbärligt folk i skolans värld. Och Betty är inte vilken Betty som helst, utan Betty Pettersson, den första kvinnan i Sverige som tog studentexamen. 1871 tog hon så kallad mogenhetsexamen, som det hette då. Så började de plugga här på Uppsala universitet, tog en akademisk examen också. Och så blev hon den första kvinnan i Sverige som anställdes som lärare, eller läroverkslärare. Och här på Blåsenhus är hon högst närvarande, inte minst för att en av våra mest utnyttjade lärosalar är döpt efter henne. Och nu även denna podcast, och vi lånar lite av hennes starka ande till det här poddäventyret, för då kan det bara gå bra, tänker vi. I det här avsnittet av Bettys hage ska vi prata om särbegåvade elever, eller särskilt begåvade elever som fler och fler säger. Sverige har inte riktigt varit något föregångsland när det gäller att gå den här kategorin av barn och elever till mötes. Det hade man kanske kunnat önska sig av Nobelprisets rike. Men de senaste åren har det hänt någonting och man pratar mycket mer om särbegåvning, både i tv-soffor och i politiken. Vi har träffat Marie Jonsson, lärare med inriktning mot särbegåvning, och Caroline Sims som är forskare också med särbegåvning som nisch. Och på det sättet får vi både praktikens och forskningens syn på frågan. Hej, Marie Jonsson, du är lågstadielärare i Enköpings kommun med specialisering inom särbegåvning. Och du har flera års erfarenhet av skolutveckling kring undervisning av särbegåvade elever. En kort presentation av dig som du gärna får utveckla, så är det rätt?
Det stämmer bra. Jag har jobbat som förstelärare innan med inriktning särbegåvning och jobbat med skolutveckling och handlingsplan och så vidare. Och nu har jag gått över till Enköpings kommun där jag jobbar i ett kommungemensamt team. Där vi jobbar med att fortbilda skolor runt särbegåvning, hjälper till att identifiera eleverna, anpassningar och stöttar upp runt den här frågan generellt.
Och hur kommer det sig att du har specialiserat dig på just detta?
Det var faktiskt för att jag studerade på lärarutbildningen i England. Och då fick jag läsa en kurs som hette Gifted and Talented Children. Och det var där intresset väcktes när jag såg hur fantastiskt det var att upptäcka de här barnen. Och när jag även kom tillbaka till Sverige och sen och insåg att det här pratar vi inte ens om. Inte då gjorde vi inte det. Så att det kändes som en grupp som var väldigt utsatt och som inte syntes i skolans värld alls. Det här var 2006, kan det ha varit? Ja.
Vad var det som var så fantastiskt med att upptäcka den här gruppen av små individer?
Ja, alltså man fick, det är sådana tankar som man aldrig kanske annars skulle ens föreställa sig. Det är ju de här världar som, alltså som, ja, det bara går utanför boxen helt enkelt. Det är inte det här, det passar inte in i någon mall, utan man är så kreativ och tänker nya idéer, och det är processen hela tiden som är det viktiga, inte så mycket slutprodukt, utan ja, man får utmana sig själv rätt rejält också.
Så på engelska heter det gifted eller talented children, och på svenska så man använder lite olika begrepp, tycker jag mig höra. Vad är egentligen rätt och vad kan bli riktigt fel, och vad säger du?
Jag har nog använt mig av särbegåvning så här långt, i och med att det har stått mycket i forskningen är det begreppet man väl använt. Sen har det blivit mer och mer vanligt att man använder särskild begåvning, för att jag tror att det blev lite missförstånd att sär har på något sätt förknippats med att man har en låg kognitiv förmåga. Så därför tror jag att många har börjat använda särskild begåvning. Så jag har också börjat gå lite åt det hållet, tror jag. Sen så tror jag att, vilket beror lite på vilket yrke man jobbar inom, så använder man också olika begrepp.
Men då använder jag begreppet särbegåvning i den här intervjun, så har vi bestämt det i alla fall. Och vad är det då att vara särbegåvad, undrar man ju. Behöver man vara jätteduktig på mycket eller väldigt duktig på en sak, eller handlar det om att ha en viss IQ? Hur ser kriterierna ut?
Ja, alltså vissa länder där mäter ju IQ och sånt. Det är ingenting som man kanske i Sverige använder sig så mycket av. Utan det är ju mer att titta på hur man, den här förmågan att tänka, man överraskar helt enkelt, som Roland Persson har sagt, som är begåvningsforskare, att det är liksom elever som hela tiden överraskar inom många olika områden som man inte förväntar sig. Att en, om man till exempel, jag har träffat en treåring som frågade om döden till exempel och vad som händer efter, och så hade han ju fått förklaringen om då kommer man till himlen, och då hade han ju liksom väldigt, sett väldigt frågande ut och tänkt att men molnen är ju gjord av gas, de kan man inte stå på, hur kan man då bo i himlen och sådär. Det kanske inte man förväntar sig av en treåring, lite så, utan, så att det är lite mer sådana överraskande saker. Sen kan man absolut sticka ut i vissa ämnen, att man är väldigt, väldigt snabb i matten, eller att det är där man har sitt intresse, och då syns det. Sen är man ju oftast, alltså man är så här begåvad eller inte, det är inte så att man bara är i matte, men det är kanske där man har sin talang, så att det där syns.
Går det att mäta de här sakerna som du beskriver, att man överraskar och tänker utanför boxen och så vidare? För jag antar att det finns tester för att besluta om huruvida ett barn är särbegåvat.
Man kan ju då använda intelligenstester, så IQ-tester som psykologer kan göra. Så har ju många fått reda på att de är särbegåvade, men det är ju bara en väg och ska inte behövas för att få det man behöver i skolan på något sätt. Utan det är ju mer att titta på, kartlägga, försöka titta på, för dels prata med barnet, berätta lite hur de, och visa lite kanske hur de tänker, ge dem lite logiska utmaningar, se hur de löser olika problem. Titta på, observera helt enkelt. Sen även prata med föräldrarna, för fråga hur var det när de var yngre, var de tidiga på kanske att gå eller prata, är ju ganska vanligt att man pratar väldigt tidigt. Eller att man var väldigt, kanske ganska intensiv som person, antingen inåt eller utåt, men att man lär sig väldigt fort nya saker, att man hela tiden i den här nyfikenheten och frågar stora frågor och existentiella frågor väldigt tidigt och såna saker. Och om föräldrarna själva kanske har blivit överraskade under barnets tidigare år, så att man får en bit som kanske var innan skolan, eftersom att skolan kanske inte alltid får se de här bitarna.
Hur brukar lärare upptäcka särbegåvade barn, om vi bortser från det här, kanske de här egenskaperna som faktiskt märks mest hemma?
Min erfarenhet är att det inte är så många alls som upptäcker dem faktiskt. De flesta jag har identifierat i den kommunen jag är nu, då är det för att de kanske har ansökt om något helt annat, och då är det ofta beteenden det kommer in på. Att det är liksom, eller vi vill liksom möta den här eleven, men vi hittar ingen väg. Det är antingen någon som har stängt av och inte gör någonting på lektionerna, eller någon som har börjat stöka runt på lektionen och så. Och sen så när man börjar kartlägga lite, så börjar man se att det kanske är någonting som ligger bakom.
När ni väl har upptäckt en sån här elev, vilka generella metoder använder ni för att stötta?
Ja, alltså såklart, självklart är det ju individer som allting annat. Men det finns ju vissa saker som funkar för många av dem i alla fall. Om man ska titta generellt, så är det ju, dels måste man ju kartlägga var de faktiskt befinner sig, att man verkligen gör en generell kartläggning i alla ämnen. Vart är det här barnets egentliga tak just nu? Inte vad tror vi, utan gärna börja högt, börja högre än man faktiskt tror, så man inte hinner tröttna någonstans på vägen. Och sen att tänka att de lär ju holistiskt, så att man, liksom, man tänker på en helhet hela tiden, att det inte bara är de här små bitarna som sen ska kopplas ihop, utan de ser ju helheten först. Och sen kanske kan jobba med de här mindre bitarna. Så det är lite ett omvänt tänk när man ska planera sin undervisning kanske. Att jobba ämnesövergripande generellt brukar gynna de här barnen. De brukar tycka att det är jätteroligt. Och det brukar funka för alla. Alltså då kan man ju bland, det spelar egentligen ingen roll om du är särbegåvad eller inte. Alltså man ska börja med det svåra och inte det lätta helt enkelt. Börja svårast och så gå neråt mot det lättare i så fall om det behövs. Och sen är ju självklart normen i klassrummet jätteviktigt. Alltså det måste också få vara okej att vara smart, om man får uttrycka sig så. Alltså vi har ju jätteacceptans för att vissa behöver stöd, och så ska det ju självklart vara. Men de här barnen behöver ju också få en acceptans att jag kanske lär mig mycket fortare. Och visa att man försöker faktiskt sätta sig in i den här personens situation. Även om man inte kan anpassa allt alltid, så är det ju. Så räcker det ganska långt bara att ha ett bra samtal och hela tiden lyssna på eleven. Och de här eleverna är ganska medvetna själva om vad de behöver. Alltså redan som väldigt små kan de faktiskt tala om väldigt mycket, väldigt klokt, vad jag behöver. Kanske med barns ord, man kan få göra om i undervisning. Men väldigt kloka på att tala om vad de behöver. Så att de har nog ganska bra insikt.
Jag ser de här två bilderna framför mig som kanske är lika farliga, eller vad man ska kalla det, båda två. Alltså det är dels det här. Ja, man tänker på filmer som Good Will Hunting, där en extremt intelligent kille löser monsterekvationer och hans särbegåvning blir en sorts superkraft som vi romantiserar. Och å andra sidan finns den här bilden av att man inte får förhäva sig, att det är lite tabu att vara bättre än andra. Och det kanske är någonting som många särbegåvade barn upplever tillsammans med sina klasskamrater.
Ja, och jag upplever nog att många av dem förstår ju inte heller sin egen förmåga, tror jag. Men man pratar ju inte riktigt om det här i samhället. Så då är det väldigt svårt för elever själv att förstå varför jag är annorlunda. För det upptäcker de ju ganska fort, att jag är annorlunda. Jag passar inte riktigt in, men jag vet inte varför. För de tycker ju ändå om klasskamraterna. För att åldersmässigt, eller mognadsmässigt, är de ju oftast inte äldre. Utan de kanske på samma nivå som de övriga. Det kan ju förstås vara olika. Men alltså kognitiv ligger högre. Det blir en ganska stor krock och väldigt svårt ibland då. Men så att jag kan tänka mig att när man är äldre, framförallt som tjej, syns det ju i forskningen att de försöker ju gömma sig faktiskt och försöka passa in och inte sticka ut. Så någonstans måste den känslan alltid finnas, för att annars borde man ju våga vara den man är. Så att det finns kanske den i hela kulturen också.
Vad är det som kan hända i värsta fall om man inte stöttar de här eleverna?
Brukar ju börja när de är yngre med att de börjar störa klassrummet. Framförallt pojkar. Varför det är så vet jag inte. Men om man tittar statistiskt och så är det oftast pojkarna som syns och hörs och börjar stöka runt och så. Det kan ju. Sen så när de blir, eller så kanske man börjar stänga av sen efter ett tag. Det här leder ingen vart, så då börjar man stänga in sig istället. Och mycket, många tjejer gör framförallt så att de vänder sig inåt och bara försöker passa in och kanske mår väldigt dåligt i det här. Vissa klarar av skolan ändå, bara anpassar sig och det går. Men många börjar må ganska dåligt och man kan börja få depressioner, utmattningssyndrom, börja stanna hemma, bli hemmasittare och i värsta fall bli så pass dålig att man inte längre vill leva. Det är ganska många som tyvärr uttrycker att de inte vill leva redan i lågstadiet, för att de förstår inte vad det är som är fel med mig, som de uttrycker.
Jag började titta på ett klipp på YouTube som jag tror kommer från Tekniska museets evenemang Brainchild. Och där kunde man lyssna på två särbegåvade barn i olika åldrar som berättade om sina upplevelser och upplevelser av sin skolgång framförallt. Då minns jag en lite äldre tjejen. Hon beskrev hur det var så utmattande att hela tiden utsättas för olika utmaningar, för att hennes lärare kände att de måste på något sätt gå henne till mötes och stimulera henne. Och höja ribban så att hon inte skulle bli uttråkad helt enkelt. Men för henne innebar det, hon var också perfektionist och jag förstår att det är ganska vanligt hos den här gruppen av barn. Att hon hela tiden var tvungen att egentligen uträtta olika stordåd och mirakel. Liksom, och det var så utmattande, tyckte hon. Är det här en vanlig liten mina som man kanske kliver på som lärare?
Ja, det kan nog vara en ganska svår balansgång. För att utmaningar i sig är nog så gott som alltid bra. Men det är precis som du säger, det är lite hur man, vilka förväntningar som också finns runt dem. Att det måste vara ett klimat där det ska vara okej att misslyckas. Man ska kanske också liksom jobba tillsammans med eleverna och liksom att man faktiskt får misslyckas tillsammans. Och hur bearbetar jag det? Hur tar jag mig vidare? Hur får jag jobba med den här känslan som jag får? För det är ju oftast elever som kanske aldrig har misslyckats. Och när de väl gör det, då går ju hela världen under. Det är ju verkligen jättekatastrofalt. Så att hela tiden, liksom, jag vågar inte misslyckas. Det blir ju en väldigt hård press på sig själv. Och dessutom brukar de ju ofta koppla ihop förmågan som man faktiskt har med liksom, det här är hela jag, det här är jag. Man ser kanske inte så mycket annat. Så när man misslyckas med någonting i skolan, då blir det också ett misslyckande personligen. Att det, liksom, det är min personlighet det är fel på. Ja, precis. Lite så. Det är liksom min personlighet som det blir fel på. Så att jag tror att det ligger så otroligt nära kunskapen för de här barnen. För att det är ju en stor del såklart av vem de är när man hela tiden går och tänker och analyserar och sådär i sitt huvud.
De här barnen hade gemensamt att de hade hoppat över klasser. Och en tjej hade, tror jag, hoppat från tvåan till femman eller något sånt där. Mm. Är det så man jobbar och är det någonting du förespråkar?
Det är nog inte jättevanligt. Det är mer vanligt i USA, vet jag, till exempel. Men absolut finns det fall där det kan nog gynna. Men nog ganska ovanligt. Man får ju också tänka till hela barnets behov. De utvecklas ju oftast väldigt asynkront, att det är liksom det mognadsmässigt såklart, och socialt så utvecklas man inte alls lika fort som man gör kognitivt. Och den biten är ju ganska svårt om det går i ettan och kanske fortfarande verkligen tycker om att leka. Och då ska flytta upp kanske i fyran där man kanske inte leker så mycket längre. Då missar man ju allt det som man faktiskt lär sig i leken. Så att det är väldigt svår balansgång. Generellt så så behöver de flesta barnen gå där de är. Och, jag menar, de kommer, även om de flyttar upp så kommer de i alla fall gå förbi de barnen. För de kommer i alla fall ha ett snabbare tempo. Så det spelar egentligen ingen roll. Men för vissa barn kan det ju kanske vara så att man faktiskt verkligen bara trivs med de som är större och äldre. Och inte har något gemensamt heller socialt med de som är yngre. Och då kan det ju kanske vara en annan. För de här barnen som du berättar om, de har ju varit bra. Alltså de har ju trivts med att flytta upp. Men då har man ju också legat så otroligt långt före kognitivt.
Så tricket för en skolledning till exempel är att vara egentligen så flexibel som möjligt och lära känna de här barnen där de befinner sig.
Precis.
Du har ju upptäckt och fångat upp och följt och stöttat jättemånga särbegåvade barn och ungdomar genom åren. Mm. Skulle du kunna berätta om ett eller ett par sådana exempel från verkligheten?
Ja, lite hur det kan se ut sådär när man upptäcker en elev. Jag har en som vi kan kalla Fabian som gick i årskurs 1 och han hade ett väldigt rastlöst beteende. Han jobbade inte på lektionerna, han upplevdes väldigt provocerande av lärarna och ifrågasatte allting. Han hade väldigt svagt intresse av att vara med i samlingar och diskussioner med klassen och han hade hamnat i konflikter med både lärare och andra elever och hade väldigt svårt med olika övergångar och kunde snöa in sig och sådär. Och det var den beskrivningen vi fick när vi kom in och de ville ha hjälp såklart att stötta den här eleven. Och sen var jag där och observerade och kunde också se i allt det här att det var någon som hade väldigt goda kunskaper när det gällde läsning. Långt över man skulle förvänta sig för norska 21. Att han i matematiken var långt före också. Han hade en otroligt verbal förmåga. När han beskriver sin skolsituation och säger ja, den är för tillfället inte optimal. Tänker, det kanske inte är riktigt det svaret man förväntar sig. Och han analyserar extremt mycket och har en jätteempatisk förmåga. Det är ju ofta det också, att se andras perspektiv. Han förstod ju också liksom att ja, jag har lite tråkigt men jag förstår ju att andra behöver mer. Och så där. Så att det finns också mycket förståelse för andra även om det blir jobbigt för dig själv. Och han sa ju själv att han tyckte det var för lätt. Så att nu bara genom att prata med honom så fick jag väldigt mycket information att det var för lätt, att det var jättesvårt att sitta still och hålla ordning på sina saker för jag tänker på så mycket annat. Jag känner mig annorlunda än de andra, uttryckte han. Han sa själv att han kunde räkna tal vid 2 års ålder, att han läste när han var 4. Han hade panikkänslor varje gång de hade matematik eller det var repetition av något slag, då fick han panikkänslor och benen liksom fick han kramp i. Han är jättefrustrerad över att skriva. För att det gick så mycket långsammare att skriva än vad huvudet kunde tänka ut svaren. Och genomgången förstod han inte alls varför han skulle först lyssna på vad läraren säger att man ska göra. Sen skulle göra samma sak i boken. Då hade vi redan löst problemen, tyckte han. Så det var liksom inget sånt. Och att man inte förstod. Han ville veta varför man skulle göra saker helt enkelt. Och sen så pratade jag även med hans föräldrar. De sa ju ungefär samma sak. Han hade även väldigt mycket klyfta idéer själv. Han skulle utmana sig själv när han inte fick utmaning. Och sådär. Så att han hade ju liksom börjat komma på egna idéer redan som 7-åring. Och föräldrarna sa ju precis det här om att han var väldigt tidigt uppmärksam. Han var väldigt snabb i sin inlärning. Den är som liten. Han skrev sin namn när han var väldigt liten. Han knäckte läskoden tidigt. Och det behöver man ju faktiskt inte alla. Det gör ju inte alla, absolut. Det beror på intresset. Men nu var han intresserad. Han kunde förstå orsak och verkan som väldigt liten. Och väldigt intensiv och hög energinivå. Och behövde väldigt mycket stimulans. Så att efter att vi hade pratat ihop oss och alla hade väl ungefär samma bild. Så att ja, men det här är nog troligtvis en ganska särskilt begåvad barn. Och då började vi anpassa. Så dels har han då, nuläget har han lektioner med högre årskurser. Och vi upptäckte ju att den här eleven låg faktiskt i årskurs 7 nivå i matte. I ettan. Och i engelska ungefär 6:ans nivå. Och i svenska verbalt ligger han ju också någonstans i högstadiet. Så då förstår man att han kanske var ganska snurrig i klassrummet. Och får nu jobba på de nivåerna tack vare att vi har samarbetat med högstadiet och med föräldrar och alla runt omkring och elevhälsan är inkopplad och sådär. Så då har han idag alltid självklart inte perfekt för det kommer alltid vara utmaningar, men han är mycket lugnare och trivs mycket mer i skolan och känner sig mer tillfreds.
Marie Jonsson är ett betryggande bevis på att det finns stor insikt och handlingsförmåga precis där den behöver finnas. Och som mylla för skolans framsteg syns en allt starkare vetenskaplig grund på det här området. Så vad säger en forskare om särskild begåvning? Och vad händer när man lyfter särbegåvade elever från en pedagogisk kontext och placerar dem i en politisk? Hej Caroline Sims, du är doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier här på Uppsala universitet och din forskning handlar om undervisning för särbegåvade elever. Du råkar också vara forskningscirkelledare för en av Forum för samverkans forskningscirklar som har just fokus på särbegåvning. Vill du berätta lite om det till att börja med?
Ja, det är jättespännande projekt. Vi har precis börjat. Vi har bara haft en träff hittills. Men det som är så otroligt sympatiskt med forskarcirklar är ju att det verkligen är ett möte mellan mig som forskare och deltagarna. Det finns en bredd i gruppen. Det är både gymnasielärare och lärare från grundskolan. Och vi träffas tillsammans då ungefär en gång i månaden och problematiserar, diskuterar olika frågor som har med särskild begåvning att göra. Så det är jättespännande verkligen.
Hur skulle du definiera särbegåvning eller särskild begåvning, säger du?
Ja, båda termerna används. Och det finns ett antal olika modeller om man tittar på den internationella forskningen. Från början så har det handlat väldigt mycket om ett fokus på IQ och IQ-mätningar. Där man har lagt någon gräns på 130-140. Men om man tittar i forskningen så ser man också att det finns en rörelse, bland annat i och med Howard Gardner och hans multipla intelligenser som kom på 80-talet. Att man då börjar säga att vi kanske inte ska fokusera så starkt på matematiskt logiska förmågor utan att bredda begreppet.
Vilka egenskaper eller förmågor ryms då i den här bredare definitionen?
Jag ser det som att det är ett kluster av egenskaper som de här personerna har och ger uttryck för. Det kanske inte alla har allt, men man har vissa saker gemensamt. Och en sån sak som jag ändå skulle vilja säga kännetecknar samtliga av personerna som jag skulle vilja ha i åtanke när vi pratar om särskild begåvning, så är det den här nyfikenheten och kreativiteten att göra någonting utöver det som har gjorts förut av det som man har i sina händer. Ett väldigt, väldigt tydligt exempel är naturligtvis Picasso och det sättet som han målade porträtt på jämfört med hur vi då kanske tidigare var vana att se porträtt.
Du menar att han istället för att måla en porträttlik bild så kunde han vända på en näsa och
sätta den under ögat.
Precis. Ja, kanske komma ännu närmare personens verkliga väsen, vem vet.
Just det, det blir så otroligt konkret när man tänker på Picasso också tycker jag. Eftersom det är just det, att det går att se på ett helt annat sätt och ett väldigt oväntat sätt. Och det finns ju en massa olika modeller som oftast refereras till. Och en av dem som jag använder i min forskning och som jag tycker är en ganska sympatisk modell, det är av en kanadensisk forskare som heter François Gagnier. Och han är ju inne på att man föds med en potential, men sen så är det olika förutsättningar som gör om den här, om man säger att fröet slår rot och verkligen kommer fram och blommar. Och det handlar bland annat om ens miljö men också om ens personliga egenskaper. Är jag till exempel en person med ganska dåligt tålamod så kommer jag kanske aldrig att riktigt utveckla de här specialistkunskaperna för att, ja, jag har svårt att få till träningen som behövs för att kunna utveckla vissa saker. Sen handlar det ju fortfarande om en slags begränsning kan man säga av hur många individer som har då den här potentialen som också kan utvecklas. Och då kommer vi ju in lite grann på frågan om hur vanligt det här är. Och vissa forskare vill gärna sätta en procentsats. Det gör Gagnier också. Och personligen så har jag lite svårt för det, därför att då är vi inne på någon slags normalfördelningskurva. Och då tror jag att det är lätt att det går att låsa sig vid att man letar efter ett visst antal individer. Vilket dels gör att du då kan blockera ut, därför att du tycker att ja, men kvoten är redan full på något sätt.
Och på tal om kvoter, vilket utrymme finns för den här gruppen av barn och elever i svensk utbildningstradition?
Och det är också en jätteintressant fråga, för här är bilden ganska motstridig. Tittar vi på de idéer som genomströmmar vår läroplan så handlar det ju väldigt mycket om demokrati och det handlar om rätten att växa, rätten att få vara olika, rätten att få ändå sina behov tillgodosedda utifrån då utbildning och sådär. Men samtidigt så finns det också en vilja av att ett starkt skolsystem är ett skolsystem som är likvärdigt i betydelsen rättvist. Vilket betyder att man försöker utjämna olikheter. Och om olikheten då är att du är väldigt, väldigt duktig på någonting och gör saker väldigt, väldigt snabbt så kan ju det bli ett problem. Och tidigare har också funnits en väldigt stark betoning på att vilja skriva fram den här gruppen som att det handlar om någon slags elit. Och för mig så är det ett politiskt maktbegrepp och inte ett pedagogiskt begrepp. Och här är det pedagogiska och didaktiska frågor som vi ska titta på och fokusera på. Eleverna försvinner ju inte som personer för att vi inte ger dem en stimulerande undervisning och slutar uppmärksamma dem. Däremot så försvinner ju deras glädje, deras förmågor om det är så att vi inte stimulerar och de tappar motivationen.
Hur har attityderna till den här gruppen av elever förändrats de senaste, säg, 10 åren? För visst har det väl ändå hänt mycket?
Ja, det tycker jag. Och kanske inte kontinuerligt om vi tittar på 10 år tillbaka, men definitivt de senaste åren. Det har blivit en fråga som kanske inte det finns samma rädsla för att diskutera och att man också kommer längre och längre bort ifrån det här elitbegreppet, utan att man snarare pratar om att elever har olika behov och det är viktigt att man tillgodoser både de som behöver extra stöd i form av inlärningshjälp men också de som det redan går väldigt fort för. I Annie Lööfs punkter som hon la fram som villkor nu för att äntligen rösta fram vår regering så var en punkt att det ska finnas möjlighet till accelerering, alltså att få röra sig fortare fram genom systemet så att du på högstadiet kan läsa gymnasiekurser, att du på gymnasiet kan börja på universitetskurser. Och det här går egentligen redan som det är idag. Det är inget nytt förslag så. Men att hon lyfter upp det och visar att man från politiskt håll ändå är villig att erkänna sådana anpassningar är ju otroligt positivt och visar ju också på en attitydförändring.
Det pratas ju en hel del om särbegåvning i media faktiskt då. De här barnen sitter ju med i morgonsoffor här och var ibland. Och man kan ju lätt få för sig att nu när vi pratar så mycket om särbegåvning långt utanför skolans värld egentligen så måste ju läroplanerna snart förändras i grunden. Men det kanske är att dra för höga växlar på uppmärksamheten som särbegåvning har fått.
Ja, det tror jag. Än så länge så finns ju de här eleverna varken i läroplan eller andra styrdokument från vår regering. Och att prata i morgonsoffan, det är ju en sak. Men sen handlar det om att det ska bli verklighet för barnen i klassrummet. Och det har jag inte sett än.
En av grundfrågorna i din forskning handlar om vilken typ av undervisning som utmanar och fångar upp den här gruppen av elever. Vad har du sett där?
Jag är precis på väg att sätta igång min datainsamling. Så att jag har ju bara min egen tidigare erfarenhet från 15 år där jag har jobbat bland annat på International Baccalaureate med bland annat då den här elevgruppen.
Inte så bara i för sig.
Nej, eller hur? Men inte nischat så naturligtvis, utan det var ju differentierad undervisning men ändå i klassrummet. Så det ska bli jätteintressant att se på. Tidigare forskning finns ju olika saker som man betonar. Bland annat det här som jag sa förut om accelerering. Att få se att man kan lyfta eleverna så att de går fortare framåt. Att de får jobba med kanske svårare material fast man sitter kvar i klassrummet tillsammans med andra elever. Eller att man helt enkelt flyttar upp. Det finns ju också olika förslag på berikningsaktiviteter som man kan göra. Där du får läsa utifrån specialintressen utanför kursplanen. Eller också kanske i anknytning till någonting som kommer senare i utbildningssystemet. Eller att man gör olika grupper på olika sätt. Man kan ta in mentorskap. Där finns också en förebild som kan driva specialkompetenser vidare. Det är ju det som finns från någon slags etablerad internationell forskning. Och därför ska det bli jätteintressant att se också då vad man gör i de svenska skolorna och vad man tycker är möjligt att göra inom utrymmet för den svenska läroplanen som är väldigt tillåtande. För det är ju det. Vi har ju ramar att följa som lärare. Det finns betygskriterier, det finns kursinnehåll, men det är väldigt generöst formulerat. Så där ser jag ju inte heller någon motsättning till att det ska vara möjligt att undervisa på ett annat sätt med mera utmanande frågor, mera utmanande material. Och också det här att det får gå lite fortare framåt.
Vilka är föregångsländerna när det gäller undervisning för särbegåvade elever?
Ja, där har vi också lite olika skolsystem. Väldigt mycket forskning bedrivs i USA. Men jag tror inte att det man gör i skolor där är direkt översättbart till vad vi gör i Sverige, för vi har olika skoltraditioner. Vi har ju ganska stark betoning på att inte ha privata lösningar och nischade skolor, även om vårt friskolesystem har ju gjort att det också finns sådana alternativ naturligtvis. Så är det ändå inte på samma sätt som att du väljer att ska mitt barn gå i en självfinansierad privatskola eller ska den gå i en kommunal. Men det är väldigt, väldigt intressant att titta på, till exempel, vi behöver inte gå längre än att titta på Norge. För de har kommit längre i de här frågorna än vad vi har. Och även Danmark har sedan säkert 10 år tillbaka haft speciella skolor där man också lyfter de här frågorna. Och där man inte heller ser den här elitproblematiken som jag har pratat om tidigare. Andra intressanta länder att titta på är till exempel Australien, som också har speciella center knutet till olika universitet där man dels håller på och jobbar med lärarutbildning, men också har kurser där barn kan komma in på helger eller som sommarkurser och få grotta ner sig i sina särintressen eller sina specialintressen. Och det är någon sån modell som jag gärna skulle se att vi jobbade för mer i Sverige också. Där universiteten också knyter mycket, mycket tydligare mot verksamheten. Och att det blir en naturlig koppling mellan universitet och skola.
Du har lyssnat på Bettys hage, en podd om skola och vetenskap. Podden är producerad av Forum för samverkan på Uppsala universitet.